Dagens sommarpratare heter Gunnar Sävsten och vi säger ett varmt välkommen till dig Gunnar som sommarpratare i Radio Örnsköldsvik.
Den 14 april 2007. Ibland inträffar något helt osannolikt och den 14 april 2007 var en sån dag. Allting tog sin början någon gång i januari då jag och Eva bestämde oss för att hitta på något roligt för att fira våra födelsedagar. Efter en del diskussioner så bestämde vi oss för ett kalas för släkt och vänner på Mamma Mia. Tiden gick och kalaset den 14 april kom allt närmare. Men det började också dyka upp en konkurrent om lördagskvällen den 14 maj. Modo Hockey. Vi skulle ha kalas och några dagar innan lördagen stod det klart att Modo skulle spela en avgörande match om SM-guldet mot Linköping på bortaplan. Dan och Mamma Mia löste problemet och ordnade en storbilds-tv. Det blev en lyckad upplevelse med hockey, SM-guld, en suveränsk italiensk buffé, rock'n'roll och glada människor i en salig blandning. Dave och Jennifer Brown från Wellington i England, äldstesonens svärföräldrar, besökte Bredbyn och Örnsköldsvik för första gången. Under kvällen tog de en sväng upp till torget med några nyfunna vänner och hamnade mitt i århundradets fest i Örnsköldsvik. Stora torget var invaderat av segerrusiga Öviksbor. Men Jennifer och Dave tog uppståndelsen med upphöjt lugn. Vem vet, kanske trodde de att det är så här vi lever långt upp i norr. Att kvällen speglade normaltillståndet i Örnsköldsvik en lördagkväll. Jag hoppas att vi alla i Örnsköldsvik får uppleva något liknande igen. Varför inte om 2 år? Då kör vi igen. Eller hur, Danno? Och Modo Hockey. Jag heter Gunnar Sävsten, bor i Bredbyn och är gift med Eva. Våra barn har rymt som barn ska göra och bor i de södra delarna av landet med sina familjer. Den närmaste timmen ska jag spela musik som jag gillar och fylla ut tiden med, ja, låt oss kalla det för osammanhängande textstycken. Och du, själv avslutar givetvis den här galna dygnet framför Fjällräven Arena och tog emot guldhjältarna framåt småtimmarna.
They want
Låten du hörde heter Good Game och den framfördes av Jonas Sävsten och Yme Lindqvist och är inspelad i vår studio Brända taket i Bredbyn. De här grabbarna är mer kända i USA där de blivit intervjuade av en radiokille som heter Aero Collins vid ett antal tillfällen. Så det var premiär i Sverige och i Örnsköldsvik. Kul! Golfnästorn Göran Zachrisson menar att utan vår historia är vi människor ingenting. Så kan det vara. Men om vi fastnar i vår historia och bara lutar oss mot vad som hänt, eller om vi bara hänger oss att planera vår framtid, är risken ganska stor att vi glömmer bort det viktigaste och svåraste. Att leva nu, att uppskatta dagen, grip dagen, seize the day, carpe diem. Life is what happens to you while you're busy making other plans, som Lennon sjöng. De gamla grekerna var kloka. Modo vann SM 2007. 50 år tidigare blev Sverige världsmästare i hockey. Garvis Mäte, Hasse Svedberg och några andra var Skellefteå-spelare som hjälpte Tumba att bärga guldet i Moskva. Och på den tiden spelade Skellefteå sina matcher på Norrvallas naturis. Publiken stod på läktare byggda av snö. Intresset var stort och ibland var det närmare 10 000 människor som huttrade i kylan. Och jag kommer aldrig att glömma synen när idolerna gled ut på den nyspolade isen. Barhuvade, nyligen vattenkammade, en vit handduk runt halsen. Att det sen var minus 20 grader kallt tycktes inte bekymra dem. Hjälmar, nej nej. Förebilderna i Kanada spelade med bara huvuden och då gjorde givetvis de här grabbarna det också. Hockey var alltså ett givet val av sport för alla oss ungar som stapplade fram på Damvalla eller den lilla isovalen nedanför badhuset i Skellefteå. Skellefteå hade även ett bra fotbollslag där domsjösonen Lasse Nordin ingick. 1959 så flyttade vi till Örnsköldsvik. Mamma, pappa, min syster och jag. Pappa som arbetade för familjen Forslund i Skellefteå hade då fått uppdraget att få ordning på maskinfabriken som tillverkade utrustning till sågverk. Under hans tid som överchef bytte företaget namn till Ari och flyttade till nya lokaler. För övrigt är lokaler där idag Beijer har sitt byggvaruhus. Flytten från Skellefteå till Örnsköldsvik kändes spännande trots att Alfredshem inte spelade i samma liga som Skellefteå när det gäller hockey. Vi flyttade in i en lägenhet i ett av kvarteret Älgens höghus, närmare bestämt Ångermanlandsgatan 14B, sjunde våningen. Och mellan de här bostadsområdena Älgen och Renen fanns en skridskois dit jag snabbt begav mig när vi i stort sett det första gjorde när vi hade flyttat in i Örnsköldsvik. Och de första jag träffade var tre bröder, Kent, Christer och Janne med efternamnet Forsberg. Och det var en ganska spännande samling ungdomar som i stort sett varje kväll samlades och spelade två mål. Hockey på vintern, fotboll på sommaren. Ulf och Sören Sundberg, Anders Lindström, Göran Karstedt, Paul Olsson, Anders Berge, Stig Sundberg, Sam Persson, Nalle Jänke, bröderna Örjan och Tommy Gustafsson, Kent Nordin och gästartister från andra delar av stan. Åren gick och vi gav oss ut på olika resor där i livet och sågs inte så ofta. Men när vi träffades var det som att tiden hade stått still. Några år senare spelade jag och Kent i det friska videolag som via kvalspel mot Ljusdal tog sig upp i landets näst högsta fotbollsserie, Division 2. Och våra vägar har fortsatt att korsa varandra under årens lopp. My heart's on Det var Tina Turner som sjöng The Best. I början av 2000-talet besökte jag och Kent Peter i Denver för att diskutera bygget av den nya golfbanan. En bana som idag heter Väckefjärden. Peter överraskade oss med att ha bokat biljetter till en konsert med Tina Turner i Pepsi Center samma dag som vi anlände. Men efter den långa flygturen så var vi kanske inte de piggaste människorna runt omkring. Vi hade den dåliga smaken att mer eller mindre sova oss igenom konserten. Så kan det gå. Och det yngste sonen Forsberg missar inte tillfälle att påminna oss om det. Var så säkra. Själv tog jag steget från isytan på överstan i Örnsköldsvik till ÖSK Örnriken. Efter några år så blev jag värvad till Modo där jag spelade i 5 säsonger. Gjorde debut mot Västerås borta som 17-åring. Och det blev även några juniorlandskamper. På den tiden var säsongerna ganska korta. Seriestart i november och färdigspelat i februari. Men den här tiden innehöll en hel del häftiga upplevelser. Och jag glömmer aldrig en säsongsupptakt där vi vår första träningsmatch mötte det ryska armélaget CSKA. Vilket i princip var detsamma som det ryska landslaget. Och förmodligen världens bästa hockeylag. Vi vann inte. Och ja, vi var inte ens nära. 0-10 i baken. Modo med Kevin Berglund som tränare hade ett riktigt bra lag. Gunnar Bäckman och Ivar Larsson i målet. Nicke Johansson, Håkan Nygren, bröderna Öhman, Uffe Torstensson, Anders Nordin och många andra duktiga hockeyspelare. I ett slutspel så mötte vi Djurgården i Kemphallen inför drygt 10 000 åskådare. Och frågan är om det inte gäller som publikrekord för hockey i Örnsköldsvik än idag. Och jag tror taket skulle ramla in eller lyfta när Ante Nordin mer eller mindre flög in segermålet 2-1. Några år senare befinner jag mig ute på Puttoms golfbana och pratar med Gunnar Bäckman. Titta, säger han, och pekar mot 13:e hålets grin. Där kommer Totte. Vi går ner mot grinen för att säga hej till Uffe Torstensson, gamängen som drog till Göteborg och som vi inte träffat på många år. Totte ser oss på avstånd. Sen vänder han sig mot mig och så sen säger han: tjena Göra. Gillar mat, va? Ja, det är hans sätt att registrera ett ökat antal kilon runt min mage. När vännen Totte spelade i landslaget så var han rätt fascinerad av snacket mellan legender som Rolle Stolt, Sura Pelle Pettersson och andra kända hockeyansikten. Och den här historien berättade Totte en gång. Tre Kronor hade en inte alltför välväxt materialförvaltare som hette Putte Asp. Och i det här tillfället så var Bromma flygplats täckt av ett tunt lager pudersnö när Tre Kronor kom hem efter en bortamatch. Och när Putte Asp var på väg ner för flygplanstrappan hördes Rolle Stolts lugna stämma: Putte, gå på tårna så du inte blir blöt i häcken. Här är en annan hockeyhistoria från Kempehallen. En backkollega tränade utan hjälm. Blev uppsnurrad av Anders Hedberg, fick ett felskär och ramlade baklänges in i sargen med huvudet före. Han ligger där ett vimmelkant när kabben kommer fram och på sitt lugna, försynta sätt förhör sig om tillståndet. Svaret kom: det är lugnt Berglund, det var bara huvudet.
Över till mitt fönster så får du se en vy. Gatorna, torget, husen i vår by. Inte så många människor för timmen är rätt sen. En liten stad i Norrland i sommaren. Lever här i stan, gör varandra gamla och gör varandra barn. Dödslar och födslar tar upp halva tidningen. En liten stad i Norrland i sommaren. Den förändras så, det gör också jag. Och då tiden försvinner som de gamla husen. Duvorna de flyger högt i skymningen. Tornseglarna flyr men de kommer snart. För någonstans ska man vila sina vingar och sina ben. En liten stad i Norrland i sommar. Ja, tiden den förändras så, det gör också vi. Och nuet som vi lever i försvinner snabbt förbi. En del av oss är duvor, en del av huvuden som tvingar oss att fly som tornseglaren. I ljumma sommarnatten ser jag hur de möts igen över en liten stad i Norrland i sommaren. Så kom över till mitt fönster, dra ner min persien. Solen den går ner och sen går den upp igen. Låt oss krympa världen till två lakan och en säng i en liten stad i Norrland i sommaren. Ja, låt oss krympa världen till två lakan och en säng i en liten stad i Norrland i sommaren.
Anders Lindström är en annan god vän. Vi spelade fotboll i Friska Viljors pojklag och hockey i Örnsköldsviks sportklubb. Vi har gjort en hel del saker i livet, pratas vid ibland och träffas då och då. Men nu så här på ålderns höst så har vi börjat leka igen, eller om vi har, man kan säga att vi har fortsatt. Och den låten som ni hörde heter En liten stad i Norrland, skriven av Anders. Jag spelar bas och Morgan Eriksson gitarr. Hösten 1969, efter militärtjänstgöring som optisk signalist vid KA5 i Härnösand och att Eva var klar med sin utbildning till lärare, flyttade vi till en annan liten stad, Ljungby i Småland. Där blev det hockey med Troja och jobb på Strålfors. Ljungby är en stad som liknar Örnsköldsvik i många avseenden. Många kreativa människor och kreativa företag och ett stort intresse för hockey. Övergångssumman på 5 000 kronor, idag kallas det säkert för signing bonus, räckte till en begagnad Volvo Amazon och möbler till en tvårummare. På Strålfors arbetade jag med marknadskommunikation. På den tiden omsatte Strålfors cirka 25 miljoner kronor om året. Några år senare så var det ett miljardföretag. Och det hade varit kul att vara med om den resan, men vi lämnade Ljungby efter ett år och flyttade till Falun. Det blev jobb på Falukuriren och därefter på Dala-Demokraten. Arbetstiderna var rätt så tuffa på Dala-tidningarna. Arbetet 3 av månadens 4 söndagar och ofta då 12 timmars pass. Utöver det så var det kvällsskift minst 3 dagar i veckan. Jag fick lära mig tidningsarbetet på riktigt. Och det är någonting som jag har haft nytta av under alla år. Och när du sitter ensam på en nattredaktion, då går tiden snabbt. Du väntar på att någon reporter ska lämna material och att fotograferna ska leverera bilder. Klockan tickar obevekligt mot deadline. Den tid när allt material ska vara lämnat till reproavdelningen. Och det är reproavdelningen som färdigställer tryckplåtarna. I andra änden står tidningsbilarna och väntar på att få lasta tidningarna för att distribuera dem till läsarna. Stress är bara förnamnet. Texter ska redigeras, bilder ska väljas, fyndiga rubriker ska skrivas och dessutom ska du göra en attraktiv sidlayout. klockan tickar. I all den här stressen kan det då hända någonting som kullkastar allting. Någon ringer och tipsar om en nyhet. Eller teleprintern som det var på den tiden flashar ett stor nyhet. Då är det bara att göra om arbetet. De senaste nyheterna ska ju med. Under 12 års tid arbetade jag i en sån miljö. Det var tufft men lärorik. Men den här tiden var ju inte bara påfrestande för mig utan också för Eva och grabbarna. Skiftarbete är tufft. Du jobbar när andra är lediga och vice versa. Apropå nyheter. Min första kontakt med tidningsarbete fick jag på ÖA i Örnsköldsvik hösten 1968. En kväll hade jag, Stig Sundberg, Thomas Rosén och Staffan Nyström stannat kvar på redaktionen efter arbetets slut. Framåt tvåtiden på natten började TT-printen att leva om. Och vi kollade givetvis vad som var på gång. Ryssland hade invaderat Tjeckoslovakien. Nattredaktör Rosén gick ner i tryckeriet och fick säga de klassiska ord varje tidningsmänniska någon gång vill uttala. Stoppa pressarna. Vi klippte ihop de knapphändiga telegram som kom in och fick ihop en ny första sida. ÖA var ensamt i Sverige om den nyheten. Överchefen Erik Anunalin och chefredaktören Olle Norell snålade inte med berömmet dagen efter. Res långt, men skriv kort. Jag tror att det var Aftonbladets tidigare sportchef Nick Åslund som gav det här rådet till en reporter som skulle skildra bandy-VM i Sibirien. En professor i svenska, Stig Nilsson heter han, underströk hur viktigt det är att skriva begripligt och att inte använda krångliga ord för att briljera. Valet av ord får inte bygga en mur mot läsaren. Skriv så att alla begriper. Och det här sades av en klok man som kunde luta sig mot ett minst sagt välfyllt ordförråd. Jag vet egentligen inte hur det gick till, men om det var en slump eller en målmedveten handling som förde mig in i ett yrkesverksamt liv med ord som verktyg för försörjningen. Så är det i efterhand är det lätt att konstatera att den egna mognadsgraden inte var speciellt utvecklad under tiden i skolan. En högre ambitionsnivå och mer tid på skolarbetet hade säkert ökat antalet valmöjligheter när det gäller jobb. Men valet av yrke kunde mycket väl ha blivit detsamma. Jag arbetade som journalist på 3 dagstidningar med intern information, med personaltidningar och marknads- och intern kommunikation på ett eget företag.
Fama, parre, fama,
En av rösterna tillhör Juste Björlund, Borlängesonen som ligger begravd vid Stora Tuna kyrka i Borlänge. Borlänges stolthet brände ljuset i båda ändarna. Juste är borta, men lågan brinner än. Min fotbollskarriär var intensiv och kort. Jag gjorde min första match i Friska Viljors A-lag på Idrottsparken 14 år gammal. En dag några år senare så ringde telefonen. Det var Lasse Nordin, samma Lasse som jag tidigare sett i Skellefteå, som via några år i Hammarby hade återvänt till Domsjö. Han ville att jag skulle förstärka, och det var faktiskt hans ord, Domsjö i en vänskapsmatch mot Hammarby på Domsjö IP. Tanken var att jag skulle spela högerback. Hammarbys vänsterytter hette Nacka Skoglund. Ett legendarisk Italienproffs som jag själv sett under en VM-match mot Sovjet på Råsunda 1958. Lasse hade spelat med Nacka under några år i Hammarby och gav mig ett gott råd när vi gick ut till matchen. Håll ihop benen. Det första han ville göra en tunnel på det. Vad tror ni hände? Nacka gjorde givetvis en tunnel på mig. Men matchen blev ett minne för livet. Jag klarade mig rätt bra mot Nacka och kunde faktiskt kvittera med en tunnel på honom senare under matchen. Någonting som han inte gillade speciellt. Domsjö vann matchen med 2-1 och Håkan Nygren överglänste alla stjärnor i Hammarby, där Bernt Leif var en av de bästa. Bernt som senare blev personalchef på Hägglunds. Under min tid som journalist på Dala-Demokraten i Borlänge fick jag även vara med och följa Brages väg från division 3 till Allsvenskan. Mannen bakom den remarkabla framgången var en ångermanlänning, Rolf Zetterlund från Utansjö. Jag och Rolf kände till varandra eftersom vi sparkat på varandras ben när han spelade i Kramfors och Sandåken. Rolf utsågs också till vinnare av Guldbollen. Det är alltså då en utmärkelse till årets bästa svenska fotbollsspelare 1980. Och Rolfs filosofi som tränare var enkel. Det du inte klarar på träning klarar du heller inte under en match. Det är någonting att tänka på. Brage var extremt vältränat och mästerligt på att utnyttja fasta situationer. Detaljarbetet gav och ger resultat. Efter tiden i Brage så tränade Rolf även AIK, Malmö och Hammarby med stor framgång.
Espressione malinconica e quel sorriso in più, ma cosa mi fai? Stai così vicino, così immobile, parla qualcosa, non ti ascolto mai. Cosa avrai di più quando fa sera? Il cuore si scatena, mi va. sulle scale, poi te lo darò quello che sento. Parlami ancora un po'. I maschi innamorati dentro ai bar si chiamano dai muri di città, dalle vetrine dietro ai jukebox. Ogni carezza della notte è quasi amore.
I Marsi av Gianna Nannini. I början av 80-talet återvände familjen Sävsten till Örnsköldsvik och Bredvin efter 12 år i exil. Efter en kort session på ÖA och CV-förlaget började ett arbete som informationsansvarig vid AB Hägglund och Söner. Mitt första möte med en av bröderna, Gösta, blev tämligen bryskt. Det skrivs så lite om teknik i Glimten. Glimten var personaltidning, sa Gösta med myndig stämma. Jag försökte mig på en förklaring om varför innehållet i personaltidningen inte enbart kunde fokuseras på teknisk utveckling. Och jag vet inte om Gösta accepterade svaret eller inte. Men han gillade i varje fall att jag stod upp för mina idéer. När Hägglunds fyllde 90 år producerade jag tillsammans med fotografen Tom Joneström från Sundsvall en film om Gösta Hägglund. En film som under många år användes som företagspresentation. Produkthistorien från möbelsnickerier till bussar, spårvagnar, lok, flygplan, svetsutrustningar, elmaskiner tog företaget fram till några avgörande beslut på 1950-talet som än idag är oerhört viktiga för Örnsköldsvik. Gösta Hägglund övertalades att åka till Göteborg för att se på en motor och eventuellt köpa patentet på den. Han såg potentialen i det som då var en dieseldriven motor. I Örnsköldsvik utvecklades denna motor till en hydraulmotor av Gunnar Åström och många andra duktiga ingenjörer. Men vad skulle man då ha den här hydraulmotorn till? Gösta Hägglund hade insett att i takt med den globala handeln växte behövde fartygen kranar för att lasta och lossa sitt gods. Hydraulmotorn användes som kraftkälla i de fartygskranar som utvecklades. När Hägglunds började leverera sina hydraulmotordrivna kranar dominerades marknaden av eldrivna kranar. Några år senare var förhållandet det omvända. De två företag med miljardomsättning som idag heter Cargotech och Bosch Rexroth är sprungna ur de idéer Gösta fick. Fordonsdelen av Hägglunds heter idag BAE Systems. Och jag har fortfarande svårt att förstå att det svenska försvaret inte valde att gå vidare med utvecklingen av SEP. CV90 och bandvagnarna från BAE Systems Hägglunds har dragit in stora pengar till svenska statskassan. SEP representerade ett nytänkt som mycket väl kunnat dra in pengar till BAE Systems och den svenska statskassan. Sven Kågevall, Hägglunds och BAE Systems tidigare överchef, uppskattade upphandlingspotentialen på den öppna marknaden till i storleksordningen 100 miljarder kronor under en femårsperiod. Och det var upphandlingar där SEP kunnat vara ett alternativ med sina band- och hjulfordonsvarianter. Men så blev det inte. Surt för Hägglunds, surt för Örnsköldsvik, surt för Sverige. Jag tror det var radiolegenden Kjell Arlinge som på 70-talet funderade över ämnet salmer och om det skrevs några nya salmer överhuvudtaget. Sen la han på Imagine med John Lennon. Under drygt 20 år jobbade det egna företaget Sävsten Information med många av de forna Hägglundsföretagen som kunder. Jag startade även ett dotterbolag som fick namnet Intressera Kommunikation och hade turen att Malin Wiklund och Åsa Gustafsson ville jobba med mig. Idag äger Malin företaget, Åsa arbetar kvar och de två har nu sällskap av ytterligare två duktiga kommunikatörer, Erika Westberg och Jessica Andersson. Totta är en annan person i mitt liv. Vi träffades för första gången i portuppgången på Lasarettsgatan 25. Där bodde jag och lägenheten mitt emot Tottas flickvän. Jag lirade hockey och fotboll och gillade musik. Han sjöng och gillade idrott. Vi fann varandra ganska snabbt. I år är det 10 år sedan Totta tog godsvagnen till himlen. På 60-talet uppträdde Totta med en gitarrist som heter Olav Johansson på kaféer och mindre tillställningar. Jag fick låna min mors blå PV och hade den stora äran att få köra herrar Näslund och Johansson till spelningar i metropoler som Husum, Gideå och Bredbyn. Åren gick, men vi höll kontakten trots att våra vägval spretade. Han drog till Göteborg, vi till Småland och Dalarna. I mitten av 70-talet sågs vi i Borlänge när Nationalteatern var ute med sitt tältprojekt. Vi besökte Totta i Lerum, Strömstad och Lysekil och fick uppleva många magiska kvällar med band som kom förbi och uppträdde. När det gäller Totta och hans karriär är det utmärkande draget att han var ganska kompromisslös. När han var färdig med en grej som han själv tyckte, när det bara handlade om upprepning för pengarnas skull, då sökte han nya vägar. Kanske inte affärsmässigt så klokt, men artistiskt definitivt. Att Totta med sin bakgrund i Nynningen och Nationalteatern skulle hamna som etta på, eller som etta med en låt på Svensktoppen var det nog inte många som hade räknat med. Knappast han själv heller. Vid några tillfällen hade jag fått möjligheten att stå på samma scen som Totta med vårt band Creole Angels. Trycket i rösten, tajmingen, det var speciellt. En gång undrar jag hur Totta definierade det här med blues. Musik för livets alla skeden, sorg, glädje, fest. Ja, det är bruksmusik helt enkelt, menade Totta.
Står du framför spegeln och undrar vem jag är. Det är alltid något som fattas, mitt hjärta eller själ. Jag lämnade min hemstad nyårsnatten 67. Vinternatt i Norrland tog jag tåget söderut, söderut. Långt bort söderut. Jag reste med mitt hjärta söderut och längre bort. Jag har sjungit för de rika, jag har sjungit för de små. Jag sjöng på alla fyra när jag inte kunde stå. Jag älskade de fula och jag föll med de vackra. Jag rör mig som en orm, långsamt och sakta söderut. Långt bort söderut. Mil efter mil, längre och längre bort. Jag spelade mitt hjärta söderut och längre bort. Taket föll in här i huset. Människor i tåg som har gått. Jag är på andra sidan huset, borta, långt bort. Och ännu längre bort. Då står jag här i fönstret med cigaretten i min hand. Jag är långt ut i mörkret, på väg till ett annat land. Det finns ingenting att säga, ingenting att lägga till. Gud gjorde världen första dagen i april söderut. Långt bort söderut. Mil efter mil och längre bort. Djävulen har mitt hjärta söderut och längre bort. Thank you.
Plura Jonsson skrev den här geniala låten åt Totta. Gud gjorde världen första dagen i april. Smaka på den raden. Totta föddes den 1 april. Och Plura hävdar att han inte kände till den när han skrev låten. Fan trott. Första gången Totta höll i en golfklubba var på Falun-Borlänge GKs bana i Aspeboda. Mer eller mindre dittvingad av mig. Han drabbades av det oförutsägbara spelet, precis som jag. Kärlek förvisso, men tämligen obesvarad. Spela bollen där den ligger och banan som den är. Golf är i grunden ett ganska enkelt spel. Men golf är inte ett rättvist spel. Golf är ett spel där du, om du är uppmärksam, lär känna dig själv och andra. Jag har haft förmånen att spela en hel del banor i Sverige och även i andra länder. Skottland är alltid ett självklart alternativ när en golfresa planeras. Jag har besökt landet några gånger och funderar som bäst på att åka dit i öst igen. The Old Course i universitetsstaden St. Andrews är den klassiska banan, golfspelarnas mecka. Här spelades golf redan på 1600-talet. Om du spelar Old Course är det rekommendabelt att anlita någon av de proffscaddies som arbetar vid den kommunala banan i stadens centrum. Det är nämligen inte helt enkelt att orientera rätt bland alla bunkrar. Och det finns egentligen inga märken att sikta på. Så även om du ser flaggan på green rakt framför dig kan caddien peka åt ett helt annat håll. Den här historien inträffade när vi spelade 17:e hålet. Jag spelade tillsammans med Gunnar Bäckman, då, gamle hockeykamraten. Han ska slå sitt andra slag och ber mig fråga caddien då vad han ska använda för klubba. Caddien var en väderbiten äldre herre med en cigarett i mungipan. Well, säger han, I would suggest a 3-iron. Och sen gör han en konstpaus och utan att ändra en min så fortsatte han and a taxi. En annan resa som dröjt sig kvar i minnet var en resa med golfjournalisterna till Irland. Vi hade spelat en Jack Nicklaus-designad bana som heter Mount Juliet. Njutit av en god middag och var på väg hem när vår irländske värde undrade om vi ville besöka en genuin irländsk pub. Självklart tyckte vi alla. Vi åkte till den lilla byn Red Cross och stannade vid ett oansenligt hus. Det är nog bäst att ni tar av er kavajer och slipsar, var rådet från honom innan vi gick in. Pubben bestod av två rum. I det ena serverades Guinness och kassan var en gammal plåtlåda. I det andra rummet firades ett bröllop med säkert 50 bröllopsgäster. En irländare från trakten hade gift sig med en kvinna från Australien. Och till en början så kände vi oss obekväma som kom och störde kalaset. Men sen kamraten Tord Westlund från Gävle dragit en låt med gitarr och jag själv ytterligare en, var även vårt sällskap på 20 personer accepterade som gäster. Pubben stängde vid midnatt. Men festen fortsatte ändå. Och förvåningen var ganska stor bland våra irländska vänner när vi sa att vi skulle bryta upp vid ett-tiden. Festen var ju långt ifrån slut. Och det är så att irländare väger alltid lagar och förordningar mot sunt förnuft.
men nirgendwo zu sein. Nicht zu essen, kein Geld in der Tasche, nirgends zu schlafen. Ich kann nicht zurück in mein altes Land. Nirgendwo bleiben, ein Papierlos.
Nisse Hellberg med En papperslös man. En låt som ganska bra belyser vad som håller på att ske just nu. Och jag har egentligen aldrig tänkt på hur gamla eller unga människor är. Det finns gamla 20-åringar och unga 80-åringar. Och att bli insorterad i en grupp gammal, ungdom, pensionär, flykting, invandrare och whatever. Vad ska det vara bra för? Vi är människor med allt vad det innebär i form av plus och minus. Problemet med att ta tillvara på möjligheterna som finns idag och att hela tiden försöka utvecklas är att timmarna, dagarna och veckorna rinner iväg alldeles för fort. Att hitta några nya vänner någonstans i världen tillsammans med Eva är en möjlighet. Att kasta pil mot kartan, att boka en flygbiljett, hyra en bil och låta världen öppna sig har gett oss oförglömliga minnen. Att tillsammans med Anders Lindström och andra musikkamrater skapa musik uppe i studion, det är mycket givande. Och med ett nytt kontor i stan blir det säkert några roliga och uppmanande jobbuppdrag i framtiden också. Framtiden är en lång, lång tid, får vi hoppas. Och nu avslutar vi det här sommarprogrammet med att spela Innan elden brunnit ut av Ola Magnell.
När en vandring leder vilse och vägen hem känns allt för lång, när vi till fullo tvingas inse att vi ska skiljas åt en gång. Kom och sätt dig vid min sängkant, håll min hand tyst med nu. Kom och värm mig med din längtan innan elden brunnit ut. När än ett samtal sker på låtsas och vattnet stiger runt vårt hus, när våra tankar täckts av mossen och våra drömmar blivit grus. Sätt dig i min sängkant, håll min hand en tyst minut. Kom och värm mig med din längtan innan elden brunnit ut. När än en vildmark blivit tuktad och än ett landskap blir förrött, när än ett folk har fyllts av fruktan och en viktig vän har dött, kom och sätt dig vid min sängkant. Håll min hand tyst minut. Kom och värm mig med din längtan innan elden brunnit ut. Silverklockor klingar för fågelblå i skuggans land. När hon har lämnat sina vingar i bäckens månbelysta sand. Kom och sätt dig i min sängkant. Håll min hand tyst minut. Värm mig med din längtan innan elden brunnit ut. Kom och sätt dig i min sängkant. Håll min hand en tyst minut. Kom och värm mig med din längtan innan elden.
Du har lyssnat till programmet Sommarpratarna som sänds i Radio Örnsköldsvik 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på www.radioovik.se. Och programmet produceras av Radio Nolaskogs.